Rysslands krig i Ukraina bara fortsätter. Och nu verkar det som att Ryssland har fått energitillskott från öst. Det här i form av nordkoreanska soldater. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar. Och den kommande kvarten frågar jag militärexperten Joakim Paasikivi. Vad gör Nordkorea i Ryssland? Kan det här leda till att Europa börjar skicka soldater till Ukraina? Och hur ser förutsättningarna ut då Ryssland och Ukraina går in i ännu en krigsvinter? Rysslands krig i Ukraina har pågått nu i 32 månader och den senaste tiden känns det enligt mig i alla fall som att det inte har skett några jättestora förändringar åt något deras håll. Eller det här fram till för några dagar sedan.
Enligt uppgifterna har Nordkorea skickat 1500 soldater till Ukraina-kriget.
USAs försvarsminister Lloyd Austin säger att det nu finns bevis på att Nordkorea har skickat trupper till Ryssland.
Nordkorea har en tidigare skickat ammunition och vapen till Ryssland, men nu verkar de också ha planerat och börja skicka soldater till Ryssland. Sammanlagt 12 000 soldater för att vara exakt. I nuläget är det oklart exakt vad de här styrkorna ska eller kan göra i Ryssland. Men bland annat USA säger att de har information som visar på att soldaterna är i Ryssland för att hjälpa Ryssland i kriget i Ukraina. Men vad gör alltså Nordkorea och nordkoreanska soldater i Ryssland? Vad har Nordkorea att vinna på att delta i kriget och att skicka soldater till Ukraina? För att få svar på mina frågor vänder jag mig till militärexperten Joakim Paasikivi.
Ja, dels så är det naturligtvis en inkomstkälla. Det här gör de med stor sannolikhet inte gratis på något sätt, utan här är det både fråga om, kan det vara fråga om pengar, men också om olika teknik av det typ som, den typ som du behöver. Kärnteknik, robotteknik, men också tillgång till rysk ska vi säga, infrastruktur och rymdteknik. Men sen kan det vara så enkla saker som mat och annat. Alltså, Nordkorea behöver ju i princip allting. Och det de har gott om, det är ju soldater och artilleriammunition, det vet vi. Allt annat verkar vara ont om.
Joakim Paasikivi, vilka signaler tycker du att det här sänder att Ryssland tar hjälp av Nordkorea så här konkret, alltså genom att få soldater till kriget?
Ja, det är en rad olika. Den första som jag tycker i alla fall, det är att den policy som framförallt USA och Tyskland haft, att man sätter olika typer av begränsningar på Ukraina därför att man är orolig över eskalering, har, vilket ja, rätt många förutsa, lett till en eskalering från rysk sida när man ser sig själv kunna göra precis det man vill utan att det får några konsekvenser. Att väst då inte skulle ta det här på allvar. Sen det rent praktiska är, ja, om det nu kommer nordkoreaner, då är det väldigt svårt att tro att de kommer utan att Kina har gett sitt godkännande. Så det är också en aspekt som man måste beakta. Alltså, Kinas kanske mer aktiva roll, även om man själv inte har stridande personal. Och sen det tredje, ja, vad kommer de att göra vid fronten? Kommer de bara vara i Kursk, alltså inne i Ryssland? Då kan ju Ryssland hela tiden hävda att det här är en nationell fråga som inte har någonting med Ukraina att göra, mer än att Ukraina är angriparen. Medan om de sätts in på ockuperad mark, ja, då blir det ju en tydligare internationalisering av det här kriget, det ryska anfallskriget. Men konsekvensen blir ju densamma, att fler ryska soldater, oavsett nationalitet så att säga, kommer till fronten. Sen vet vi inte hur bra de är, om de kommer med egen utrustning, det verkar inte så. Och vad deras utbildningsstatus är, alltså hur duktiga är de?
Jag har hört röster, bland annat en militärexpert på CNN som lyft upp frågan om inte här leder till att europeiska länder nu borde skicka sina soldater till Ukraina.
That would then beg the question as to whether or not European nations, Western European and Central European nations, would be doing the same thing for Ukraine, not just on an individual basis, but as part of a national effort.
Joakim Paasikivi, hur ser du på den här frågan?
Ja, här, ja, om vi ska följa den här trenden som har varit med rysk eskalering, då kommer de initiala reaktionerna bli arga e-brev och att man slår knut på sig själv i ivern att hitta någon anledning till att man inte behöver göra något. Det är ju en farlig utveckling. Sen har jag tyvärr svårt att se att någonting riktigt konkret skulle komma. Och soldater som inte är ukrainska, eller frivilliga i den ukrainska armén, att de skulle komma från väst och hamna vid fronten, det tror jag inte heller på. Sen skulle man kunna, men då får man, tror jag, också ha ganska livlig fantasi, tänka sig att västtrupp, NATO eller bilateralt eller multilateralt, kunna ta områdesansvar på västra sidan av Dnipro. Alltså västra Ukraina. Att man säger att ja, men det här kommer vi att försvara och skydda. Och då frigör man en ganska avsevärd mängd ukrainska resurser, soldater som kan slåss vid fronten. Utan att det riskerar att man hamnar i direkt strid med Ryssland från västsida. Och det här var ju ett förslag som den tidigare generalsekreteraren för NATO, Fogh Rasmussen, föreslog redan tidigt under kriget, men fick inga, nej, det var inga köpare för det då. Tveksam om det skulle finnas det nu.
Men varför tror du inte att man skulle skicka västerländska soldater till östra Ukraina, där striderna pågår?
Ja, därför att då hamnar vi i krig med Ryssland, och det vill ingen, det vill varken vi eller Ryssland, eftersom det faktiskt finns kärnvapen på båda sidorna. Så risk, där finns det en påtaglig risk för en eskalering som sprider sig. Det här som sker nu med nordkoreanerna, det är ju det som kallas för en horisontell eskalering. Det vill säga att det kommer in flera parter i det här kriget. Och här skulle man kunna tänka sig att flera länder dras in. Men risken då är att det blir en vertikal eskalering. Det vill säga att det kommer kärnvapen någonstans, och det vore en djupt olycklig utveckling. Och det är ju det som USA och Tyskland är rädda för. Men det där får ju inte hindra oss från att värna våra värden heller. Så att en lösning där man hjälper till att skydda det ukrainska luftrummet och frigöra ukrainsk trupp från västra Ukraina, ja, den tror jag vore fullt gångbar. Men jag tror tyvärr att även där sitter det ganska långt in.
Det känns, eller jag känner i alla fall, att krig i Ukraina har lite stått och stampa på ställen nu en stund. Enligt medieuppgifter så kan de första nordkoreanska soldaterna vara i fält första i elfte. Ska vi nu vänta oss en snabb vändning i kriget inom någon vecka bara?
Nej, jag tror inte det. Alltså, ditt intryck av att det har stått still, den är ju allt väsentligt korrekt från årsskiftet 2022-23. Alltså, från den tidpunkten så har Ryssland och Ukraina slagit som 0,1% av Ukrainas territorium. Och de här ryska landvinningarna i Donbass, ja, de motsvaras i antal kvadratkilometer ungefär av de ukrainska landvinningarna i Kursk. Så att det här är ett utnötningskrig där båda sidorna slåss på gränsen av sin förmåga och tiotusentals soldater dör. Det är naturligtvis så att Ukraina är hårt trängt i Donbass, och om Ryssland skulle bli duktigare, det vill säga fokusera sina stridskrafter på ett bättre sätt, att kunna utnyttja en kombinerade vapen, som vi säger, alltså artilleri tillsammans med pansar, tillsammans med infanteri, tillsammans med luftvärn och logistik, och att man väljer ett smalare frontavsnitt än de nästan 100 mil som man står längs, ja, då kanske man skulle kunna få ett genombrott. Men man har inte förmåga att göra det om man är orolig för att Ukraina skulle gå in någon annanstans. Så att det vi ser är nog, tror jag, mer av samma sak. Och då är 12 000 man, ja, det är en avsevärd mängd. Men samtidigt så är det ungefär 10 dagars ryska förluster.
Ja, enligt västerländska källor så börjar de ryska förlusterna vara uppe i 500 000 sårade och långt över 100 000 döda. Börjar de här siffrorna närma sig någon slags smärtgräns i något skede?
Ja, fast inte just nu. Alltså, det redan förra året, så innan den tidigare försvarschefen Zaluzhny avgick, skrev han en essä om att, där han bland annat säger att den beräkning eller den idé man hade från Ukrains sida om att man skulle kunna få ryssarna att bromsas eller fundera på vad de gjorde genom att tillfoga dem stora mängder förluster, ja, den visar sig vara fel. Ryssarna har extremt hög tolerans för egna förluster och de skjuter ju sina egna soldater om de viker. Så att frågan är då, vad skulle kunna göra att man inte längre kan? Och naturligtvis, det finns en smärtgräns, men den är väldigt hög. Och det har nog snarare att göra då med arbetskraftsbrist hemma och den industriella kapaciteten. Kombinerat med att gästarbetarna, ja, många utvisades och andra behandlas väldigt illa efter det här terrorangreppet på Krokus City Hall. När man skyllde det på tajiker och andra. Så att det är den totala mängden tillgängliga soldater. Den kommer nog inte ta slut, utan det är frågan om kan man rekrytera tillräckligt många? Mm. För det gör man genom att hälla pengar på dem. Mm. Så att det är ju en ekonomisk industriell fråga.
Om vi igen vänder på myntet, tror du att ryssarna söker Ukrainas smärtgräns i mängden stupade och sårade?
Ja, det tror jag är tydligt också. Och det är som en komponent av att man försöker mala ner Ukrainas ekonomiska förmåga och civilbefolkningens försvarsvilja genom att slå mot kraftförsörjningen, framförallt kraftverk och den ekonomiska möjligheten att klara sig i Ukraina. Och sen är det också, det vet ryssarna, de ukrainska linjerna är rätt svagt bemannade på många ställen därför att man även på Ukrains sida saknar soldater. Alltså Ukraina schabblade med sin egen mobilisering och börjar få ordning på det. Men det var besvärligt, och det är i kombination med det fördröjda amerikanska stödpaketet förra våras. Mm. Gjorde att situationen nu är besvärlig. Men jag tror inte att den är katastrofal ändå.
Ryssland behöver alltså mer folk, och det kan vara ett av skälen till att man har vänt sig till Nordkorea för att få fler mannar till stridsfältet. Men vad skulle det innebära om nordkoreaner strider mot Ukraina för Rysslands del? En teori är att Nordkorea bland annat vill utveckla sin kärnvapenarsenal, och där kunde Ryssland hjälpa till med kunskap och information. I Sydkorea oroar man sig just nu främst för att Nordkorea på det här sättet kan få värdefull kunskap och praktisk övning i krigföring som de här soldaterna kan ta med sig tillbaka till den koreanska halvön. Och det här kunde sedan i sin tur höja risken för konflikter mellan Nord- och Sydkorea. Det här visar tydligt att Ryssland är redo att ta till trupper från andra länder i kriget mot Ukraina. Nu till en början trupper från Nordkorea, men enligt amerikanska militärexperter är det inte otänkbart att också Iran skulle kunna stödja Ryssland mer i framtiden. Joakim Paasikivi, hur stort är Rysslands behov av hjälp från vänligt sinnade länder i nuläget?
Ja, de klarar sig inte utan det. Sen finns det ju olika grader av vänlighet, så att säga. Alltså Indien är ju en stor faktor ekonomiskt, men Indien försöker ju sitta på alla stolar samtidigt. Kina stödjer Ryssland väldigt mycket, men av egen intresse, för man tjänar väldigt mycket pengar på det och man ökar sitt inflytande. Man får mer odlingsmark och man får en rad fördelar. Man kan använda Ryssland som murbräcka mot väst. Och sen alla de här länderna i närheten av Ryssland som tjänar väldigt mycket pengar på att läcka sanktionsvaror in i Ryssland. Utan att de här fanns och gjorde det så skulle Ryssland definitivt inte klara sig.
Mm. Avslutningsvis, Joakim Paasikivi, vi går snart in i ännu en krigsvinter i Ukraina. Hur ser det ut på själva stridsfältet nu?
Ja, besvärande nog så ser det ut ungefär som det har gjort det senaste dryga året. Och det här kommer nog att bli rätt, jag tror, oförändrat nu när det blir dåligt väder, lerigt och rörligheten minskar. Och det betyder att de linjer som vi allt väsentligt ser från den ryska gränsen i Luhansk, längs fronten i Luhansk, Donetsk och ner mot Zaporizjzja, ja, där finns det möjligt möjlighet för ryssarna att ta någon enstaka ort, men knappast få ett stort genombrott. Jag tror att Ukraina har rimliga möjligheter, i alla fall med det vi ser nu, att hålla åtminstone stora delar av det man har tagit i Kursk. Så jag tror inte på några stora förändringar, utan det kommer att vara relativt likt det vi ser nu fram till tidig vår i alla fall, med väldigt många soldater som dör och ukrainska civila som drabbas.
Mm. Så nordkoreanska soldater avgör inte kriget i nuläget?
Nej, jag har svårt att se det. Det är klart att det kan bli skillnader på enstaka frontavsnitt, men knappast större än så, tror jag.
Tack för den här analysen, Joakim Paasikivi.
Tack.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och militärexperten Joakim Paasikivi. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardag på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista genom att klicka på det där hjärta. Och klicka också på den där lilla ringklockan så missar du inga av våra kommande avsnitt.